Idag ska vi bege oss till Vitsand och ta reda på lite mer om den bygda. Vi ska få reda på hur hösten såg ut där på 1930- och 40-tal. Och det är Allan Törnevik som har undersökt det här. Han gav ut en bok som jag har läst och skriver lite om. Värmlandsbygden den 25 november 2010. Livet vid en landsvägskant. Att vara född och uppväxt vid en landsvägskant kan vara en bra start i livet. För Allan Törnevik blev det upphovet till en välfylld bok med personligt nedtecknade minnen från hembyn Vitsand från hans barndom och ungdom på 1930- och 40-talen. Minnesbilderna är många och klara och vi får genom Allans iakttagelser följa livet i byn. Kampen för tillvaron, arbetslivet, familjen, bygdeoriginal och speciella händelser. Ett rikt bildmaterial kompletterar berättelsen som i stort sett följer en kronologisk ordning. I ett par år har Allan arbetat med boken och själva startskottet var en novelltävling som utlystes av Föreningen Värmlands litteratur och Värmländska författarsällskapet 2007. Allan sände in ett bidrag som avhandlade livet i Vitsand vid mitten av förra seklet och följden blev att allt fler minnen pockade på och krävde att få bli nedtecknade. Skrivandet fortsatte och 2010 blev det samlade resultatet en bok på 160 sidor med, observera, dubbla spalter, vilket kan ses som det dubbla sidantalet. Mycket handlar om den egna familjen med utblickar därifrån. Fadern sökte förgäves efter en lämplig tomtplats i byn, men bönderna behövde marken för sina odlingar och den enda tillgängliga tomten var ett grushål vid landsvägskanten inne i Vitsand. Där byggde han upp ett hus åt sig och familjen på ett 200 kvadratmeter stort område som används som grustag. Huset blev nödvändigtvis placerat just i vägkanten på grund av tomtens ringa storlek, men fadern fann på råd. Han flyttade vägen allt längre bort från huset med spett och spade, delvis med visst bistånd från förarna av bitvargen, alltså vägskrapan. Till slut blev det plats för ett staket och en liten gräsmatta mellan hus och väg. Stället fick namnet Furulund och tack vare läget vid landsvägskanten kom många besökare och stannade till en stund. Där satt gubbarna på köksbänken och väntade på posten och där stannade vandrare till och vilade en stund. Där utväxlades förstås många historier som den då unge Allan, född 1932, sög i sig och nu förmedlar vidare efter en rad av decennier. På denna köksbänk satt bygdeoriginal som länge sedan skulle ha fallit i glömska om de inte lyfts fram i ljuset igen av Allan. Det var Dill-Ola med det stora pungbrocket som trots detta handikapp hade vandrat så långt bort som till Dalarna och således hade en del att berätta från stora världen. Det var Gräsvalls-Kristin som hade hosta och som bredde tumgås, svor på finska och en gång höll seans med en sjukgris. Det var Kärfallspekka som blivit lurad att sälja sin skogsmark för en spottstyver, ett offer för ett kvarlevande baggböleri. Detta var några av alla dem som nötte köksbänken i Furulund, men många andra intressanta personer och händelser får sin beskrivning i boken. Som Allans farfar som sydde fast sin hälsena med björntråd, gubben Strand som var blind och gick med ena foten i dikeskanten och Valfrid Persson som satt en hel natt begravd upp till halsen efter ett ras i grustaget vid Furulund. Några kända personer har också anknytning till Vitsand och blir omnämnda. Mest känd av dessa är nog förra fotbollsproffset Kurre Hamrin, som var sommarbarn hos sin mormor i byn och som vid sina sommarvistelser blev invigd i den värmländska kampsporten Tespenn Rövkrok. Han deltog också i en del vänskapsmatcher på Greavallen på 50-talet. En annan av de största fotbollsstjärnorna genom tiderna var Gunnar Nordahl. Här får vi veta att också han spelat fotboll på Greavallen. Det var under beredskapstiden som han befann sig i trakten. En annan legendarisk person, om och icke fotbollsspelare, var mästerflottaren Storpo, som finns beskriven i flera källor för sin dristighet i kampen med timmerbrötarna och för sin balanskonst på stockarna. Han föddes i grannsocknen Östmark och arbetade många år i Hälsingland. Eftersom Allan bara var 3 år när Storpo dog kan han bara lämna redogörelser genom hörsägen. Den storvuxne flottaren gifte sig med Allans farfars syster, men dessa släktband ger honom ingen favör i Allans beskrivning. Här får vi läsa att denne kraftkar ofta försvann in i alkoholens dimmor och då kunde tappa humöret och kasta ut familjen. Storpo ligger begravd på Vitsands kyrkogård. Förutom människoskildringar får vi i berättande form upplysningar om skolverksamheten i byn, om bönhuset, om lekar och idrott, om livet under beredskapsåren, om kommunikationer och planerna på en järnväg och mycket annat. Vi får också en redogörelse över det tunga slitet i skogen, där bokens författare gjorde sina första yrkeserfarenheter. Vi får följa honom vidare till Karlstad där han så småningom rotade sig och tillbringade 40 yrkesår på länsarbetsnämnden. Också Solstaden får en beskrivning av hur den upplevdes av en inflyttad nordvärmlänning vid 1900-talets mitt. Även om boken utgår från den egna familjens perspektiv ger den så många tidsbilder från Vitsandsbygden att den har mycket att ge till alla med det minsta intresse för denna trakt. Vardagslivet skildras ömsint och med många detaljer. Många av minnena har växt fram under samtal med syskonen och andra, och för Allan har det känts gott att på detta sätt återknyta kontakten med den gamla hembygden. Boken har blivit väl mottagen av vitsanningarna och upplagan på 500 ex är i det närmaste slutsåld när Allan för första gången träder in på bokmässan i Karlstad som författare och presenterar sin bok Pojkminnen från landsvägskanten. Ett nytt skrivprojekt där han medverkar är en bok som Karlstads hembygdsförening planerar om hans nuvarande hembygd, Klara i Karlstad.